O du Guds helige ande, kom, slit sönder Satans snara. Det ord vi fått av Herran om ut i vår själ bevara. Och det är en var må helig jord lovsjunga Gud med gamman. Och Jesu Kristi dyra ord oss leda allesamman till himlens glädje. Amen. När jag fick uppgiften att tala till er om det här ämnet att tro och att veta, då gav jag mig iväg till biblioteket för att lära mig någonting om vetande. Och där hittade jag en bok om det här ämnet. Den heter Tro och vetande. Och jag tänkte att det passar nog bra. Den här boken kan jag skriva av. Och det visade sig att den här boken var en mycket omskriven bok. En professor som heter Ingemar Hedenius som har skrivit den. Och den är mycket diskuterad och stött och blött i kristna kretsar bland teologer och präster och andra kristna. Jag har hört att det var en bra bok. Men det var en verkligt dålig bok. Och jag tänkte när jag läste den att den där professorn Hedenius, han måste ha väldiga komplex och skuldkänslor och dåligt samvete inför kristendomen. Och mest av allt så har den där professor som har skrivit en bok om att tro och veta blivit angripen därför att han går till rätta med en del präster. Han går till rätta bland annat med biskoparna Tove André och Torsten Bolin och ärkebiskoparna Elling Eidem och Nathan Söderblom. Och det har han fått mycket kritik för. Och nu måste jag erkänna att i de där styckena måste jag som kristen hålla med ateisten och hedningen Ingemar Hedenius. Han gör alldeles rätt när han går till rätta med dessa präster. Därför att de företräder, det syns av denna boken, om nu Hedenius gör rätt åt dem, en obiblisk kristendom. Han går till rätta med att deras kristna tro är egna fantasier och filosofier som har mycket lite med biblisk kristendom och bibeltro att göra. Och då är det ju rätt att de blir avslöjade. Nu ska jag inte uppehålla mig mycket vid Hedenius, det är det inte värt. Och jag vet inte heller om jag är vuxen uppgiften. Men en sak måste jag peka på, det är att Hedenius han uppställer ett påstående. Och han säger att efter detta påstående så ska allt bedömas. Han säger så här: det man inte vet, det kan man heller inte tro på. Ungefär så säger han. Det är min sammanfattning av boken. Det man inte vet, det kan man heller inte tro på. Och nu menar han med att veta sånt som man kan bevisa vetenskapligt. Och nu är den där professor Hedenius, han är inte ensam om det här. Utan ni som är unga och som går i skolan, jag har många gånger stött på det här argumentet att man säger att man ska bara tro på det man vet. Och att en ärlig och hederlig människa, hon tror inte på sånt som man inte kan bevisa har hänt. De flesta som säger så där, de brukar till exempel säga att det är omöjligt för dem att tro på skapelseberättelsen i Bibeln, att den skulle vara sanning. Ingen kan bevisa att det har gått till så som det står i Bibeln. Så står det i läroböcker idag. Om man säger så här: jag tror istället vad vetenskapen har bevisat. Nämligen att jorden har stått i miljoner, 500 miljoner år kanske. Jag tror inte att människan skapades på en enda dag, säger man. På sjätte dagen i skapelseveckan. Som Moseboken, första Mosebok lär. Utan jag tror så som vetenskapen har bevisat att människan är resultatet av en utveckling, evolution betyder det, heter det på ett fint ord, som har pågått i miljoner och åter miljoner år. Och nu kan jag lugna er med att jag inte ska gå in på den här saken idag. Jag ska bara påminna om att det där är ju någon slags tro det också. Tro att vetenskapen har bevisat det. Det ligger nämligen till så här, och det vågar jag säga, att vetenskapen har alls icke bevisat detta. Vetenskapen har icke bevisat påståendet om jordens utveckling under miljarder eller miljoner och miljoner år. Det är teorier, en slags tro av något slag, eller spekulationer. Utan det är nu så en gång för alla att det finns, det ska ni veta, ni som går i skolan och ni som har lämnat skolan, det finns inga vetenskapliga bevis för att Bibeln har fel om skapelseberättelsen. Och det finns inga vetenskapliga bevis för att den obibliska utvecklingsläran skulle vara rätt. Men hur ska vi nu kunna klara ut det här med att tro och att veta? Så att vi ger ungdomarna i skolan en verklig hjälp. Och så att vi inte sviker vår kallelse som kristna. Jo, för det första så måste vi komma ihåg det som är trons särskilda villkor. De som är bestämda av Gud själv i Guds ord. Trons särskilda villkor kan vi aldrig göra om så att det passar dem som är fiender till kristen tro. Med kristen tro är det nu en gång för alla så att den skiljer sig ifrån världen och ifrån världens tänkesätt. Därför blir alltid sann biblisk kristendom misstänkliggjord och förnekad och kallad okunnig, dåraktig och dum. Och när kristna människor har strävat efter att bli lika världen, att tänka så som världens barn gör och att inte skilja sig på något sätt ifrån världen, då har det snart varit slut med deras tro. Den kristna trons alldeles speciella och utmärkande villkor är att den har Bibelns ord som sin grund. Den tro som icke bygger på ett bestämt bibelord, ja, den kan kanske vara både djupsinnig och tänkvärd, men den är aldrig någonsin kristen tro. Kristen är bara den tro som bygger på ett bestämt bibelord. Om man därför, så som många gör idag, med att veta eller med vetenskap menar en kunskap som man kan få vid sidan av Bibeln, utan att fråga Bibeln, utan att ta hänsyn till det bibliska budskapet, om man menar det, då är den kristna tron inte ett vetande, inte en vetenskap i så fall. Ty kristen är bara den tro som är bestämd av vad Bibeln lär. Och nu är ju kristendom och teologi en lära om Gud och om andliga ting. Och ni vet att i den andliga världen är det så att, ja, för det första så är den andliga världen lika verklig som den materiella, minst lika verklig. Men mycket i den andliga världen är osynligt för våra jordiska ögon. Det hörs av ordet andlig. Och när det gäller andliga ting så ska ni veta att icke ens ett geni eller den lärdaste människa som jorden kan visa upp kan veta någonting överhuvudtaget som inte den heliga skrift Bibeln har avslöjat och uppenbarat för oss. Ännu omöjligare än det är för Konrad Björkman och mig att cykla till månen eller solen, ännu omöjligare är det att veta någonting om andliga ting om inte Gud först talar om det och avslöjar det för oss i sitt ord. För alla människor, vetenskapsmän och oss vanliga människor och er som går i skolan, så gäller ofrånkomligt denna lag att de andliga verkligheterna kan vi bara fatta och förstå med tron. Tron är det redskap eller instrument som förstår sig på andliga verkligheter. Ingen kristen människa, inte ens en konfirmand, inte ens den som går i förskolan, behöver därför ta av sig mössan och bocka för vad ogudaktiga, oandliga så kallade vetenskapsmän påstår i andliga frågor. Ty en människa vet om andliga ting bara så mycket som hon tror av den uppenbarelse Gud har givit oss i sitt heliga ord. I kristendomen handlar det alltid om att tro vad Gud säger. Vad Gud säger om den och den saken i sitt ord. Har ni tänkt på att enligt Nya testamentet så är det ett svårt missbruk av Guds ord. Det är ett slags förräderi när man försöker att göra den kristna tron till en sån vetenskap som är till för det mänskliga förnuftet. Det är ett förräderi när man försöker att göra kristendomen till någonting som ogudaktiga människor kan förstå sig på. Har inte Herren Gud sagt till oss genom sin apostel: vi talar om detta inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi ska ju tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa, det vill säga en oomvänd människa, tar inte emot det som hör till Guds ande. Det är en dårskap för henne. Och det står, hon kan inte förstå det. Ty det måste utgrundas eller förstås på ett andligt sätt. Så står det i första Korinthierbrevet andra kapitel. Och det står mer om det här i första Korinthierbrevet första kapitel. Det står så här. Och nu översätter jag det här lite fritt, som jag tror att det ska översättas riktigt idag. Var är vetenskapsmännen? Sofia, var är de visa vetenskapsmännen? Var är de skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har icke Gud gjort denna världens vetenskap till dårskap? Jo, eftersom världen inte genom sin vetenskap lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tror. Till judarna begär tecken, det är bevis, och grekerna vill ha visdom eller vetenskap. Men vi däremot predikar en korsfäst Kristus, som är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus, som är en Guds kraft och Guds visdom. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Det här jag sagt, det hindrar nu inte att mycket av det som vi kristna redan förut visste, därför att vi tror vad Gud har sagt i sitt ord, därför att vi tror vad han har uppenbarat för oss i Bibeln, att det har bevisats vara sanning även av ogudaktiga människor, så att de måste ge oss rätt. Och nu ska jag bara ta ett enda exempel på det här, och sen ska jag överlämna åt våra bibelforskare att vid något tillfälle tala mycket mer om den här viktiga saken. Ni vet, kan hända, att vetenskapsmännen länge har påstått att de skulle ha bevisat att stora delar av Bibeln inte kan vara Guds ord. Man har sagt så här, att det som de kristna säger och som Bibeln själv utger sig för vara skrivet den och den tiden, det har vi nu bevisat att det är skrivet flera hundra år därefter. Och de säger att de har bevisat när det har kommit till, att det blir skrivet långt efter det att Jesaja leder till exempel. Och så förstår ni, så händer sig någonting som är mycket förargligt. Och det är att de människor som kallas arkeologer till sin profession, det är sådana som gräver efter gamla saker med hacka och spade. Det hände sig att de plötsligt hittade de där gamla bokrullarna, sådana som vi kristna har trott på i alla tider, och som vetenskapsmännen sa, vi har bevisat att de där inte finns, eller att de i varje fall är skrivna långt, långt senare än vad ni kristna tror. Och de här fynden, de är så förargliga för dessa vetenskapsmän, att vet ni vad de gör? Jo, de tiger som graven om att man har hittat dessa skrifter. Det får inte talas om att man har haft fel och att de kristna hade rätt. Och nu kan jag ju säga här i predikstolen att visst är vi kristna väldigt glada över att man har gjort dessa fynd så att vi kan åka till British Museum och vara någonstans och läsa rullar med bibelskrifter. Men jag vill passa på att säga till er allihopa att vi tror ju inte mer för det. Utan tron på Guds ord, den som vi hade förut, den som vi hade fått av Guds ande, den behöver inga arkeologiska fynd för att överleva. Vi tror ändå på Guds ord, även om man aldrig skulle ha hittat några gamla bibelfynd. Även om vetenskapsmännen skulle kunna fylla Kungliga biblioteket i Stockholm med gamla bibelfynd, så skulle vi inte tro mer för det. Och jag är övertygad om att de ogudaktiga vetenskapsmännen och deras lärjungar skulle heller inte tro mer för det. Kommer ni ihåg vad Abraham säger till den rike mannen som plågades i dödsriket, i helvetet? Han säger så här till Abraham när han ville skicka bud till de ogudaktiga och omvända bröderna som levde kvar i nådens rike: lyssnar de inte till Mose och profeterna, så ska de heller icke låta övertyga sig om någon kommer till dem ifrån de döda. Den som inte tror andens vittnesbörd i Bibeln kommer heller inte att tro, att få en kristen tro, om vi fyller alla bibliotek i världen med bibelfynd. Utan anden är det som ger oss tron utifrån den uppenbarelse Gud har givit oss i skriften. Och därför befaller ju Herren Kristus oss aldrig att gå ut och bevisa att det eller det i vår kristna tro är sanning. Jag har inte funnit något sånt ställe i Bibeln. Utan han befaller oss bara att gå ut och predika det så som det står för allt skapat. Nu var aposteln Paulus en lärd man. Aposteln Paulus var i vad vi kallar en verklig vetenskapsman. Men tänk att just denne vetenskapsman, han säger i sitt brev, första brev till församlingen i Korinth, det andra kapitlet, att jag vill inte ge människor några falska stötter för deras tro genom några slags vetenskapliga bevis. Han säger så här: när jag kom till er, mina bröder, så var det inte med höga ord eller med hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. Jag hade beslutat mig för att medan jag var ibland er inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Och jag uppträdde bland er i mycken svaghet, med fruktan och mycken bävan. Och mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft. Och så kommer det här som jag vill ska lägga märke till: ty er tro skulle inte vara grundad på människors vetenskap, på människors visdom, utan på Guds kraft. Visdom talar vi dock, fortsätter han, bland dem som är fullmogna, men en visdom som icke tillhör denna tidsålder. Men denna tidsålders mäktige, vilkas makt blir till intet. Många gånger visar Herren Kristus att vi måste tro utan att se någonting. Saliga är de som icke ser och dock tro. Ett av de första minnesversa jag minns ifrån söndagsskolan. Saliga är de som icke ser och dock tro. Ty det är icke denna världens vetenskapsmän, utan den helige ande som sörjer för sanningsbevisen, så att vi vet vad vi ska få tro. Och vägen till visshet i tron, som barna sjöng om nyss, den har Herren Kristus uppenbarat för oss. Läs allihopa i Johannes evangeliets 8:e kapitel. Där säger Jesus: om ni förblir i mitt ord, så är ni i sanning mina lärjungar, och ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Vår kristna kunskap och vår kristna vetande, det består i att tro Kristi ord. Vårt vetande sammanfaller med ordet. All annan så kallad kunskap och vetande i andliga ting som avvisar Guds ord som grund, det är inte kristet. Och det ger ingen visshet. Kristus lär att vi kommer till visshet om sanningen genom att troget förbli vid Guds ord. Och jag vill tillägga, all annan så kallad vetande i andliga ting som icke bygger på Guds ord är heller icke vetenskap. För sann vetenskap, det är icke att göra om forskningsobjektet efter sitt eget tycke, utan det är att tala om vad kristendom är. Att kristendom är en religion som bygger på en bok som heter Bibeln. Och vad är det då vi kristna nu måste veta, som vi behöver veta? Ja, det svar som jag tänkte på er i eftermiddag, det är inte särskilt originellt och inte särskilt uppskakande. Och ändå är det viktigt att få säga det. Vad vi kristna behöver veta och vad vi behöver känna till, det är vad som står i Bibeln. Det är vad jag har att säga idag. Vad vi kristna behöver veta är vad Bibeln säger. Vad Bibeln lär både om skapelsen och syndafallet och återlösningen och rättfärdiggörelsen och helgelsen och utkårelsen och kyrkan och ändens ting och allt detta andra. Det behöver du veta. Men kristna människor och kristna ungdomar, de behöver däremot icke vetenskapliga bevis för att kunna tro. Det står så här: ett ont och trolöst släkte, ett släkte utan tro, är detta som begär tecken, som begär bevis. Men vad är då egentligen tro för någonting? Är tro någonting som den här professor Hedenius påstår, någonting som man inbillar sig, någonting som man inte vet? Många menar ju med tro någonting som man tar till när man inte vet. Att den som inte är säker på en sak, den som inte säkert vet det, han får nöja sig med att tro. Och mitt svar på det är: om din tro, och det är viktigt för dig som vill vara bekännande kristen och bekännelsetrogen kristen, om inte din tro har en bestämd källa att ösa ur eller en fast grund att bygga på, det vill säga om din tro saknar ett bibelord till stöd, då är det bara en inbildning. Det är bara en inbildning när människor säger så här: jag känner ändå att Gud vill att det ska vara så. Det är bara inbildning när man säger det måste vara så. Eller: jag har haft en inre kallelse som säger att det ska vara så. Jag har hört en röst eller fått en uppenbarelse som säger att det ska vara så. Det är inbildning. Jag hade besöket av en så kallad vetenskapsman, av en medicinare, för lite sen. Han kom in till mig uppe i Råne, särskilt ifrån Uppsala, och lämnade ett brev där han sa att han hade fått en uppenbarelse om Lars Engqvist. Och på brevet stod, det här hänt här i våras, stod vilken uppenbarelse Gud hade givit honom om Lars Engqvist. Och jag sa till någon: kära vän, det är inbildning. Du ska inte inbilda dig att jag är en så märklig person så att Gud skulle betala tala extra vid sidan om Bibeln om min ringa person. Nej, att ha en kristen tro, det är att veta vad Guds ord och löften säger. Och för det andra, att ha en kristen tro, det är att lita på att Guds ord och löften är sanna, att Gud inte kan ångra och ändra sina nådegåvor och sin kallelse. Att ha en kristen tro är för det tredje att förtrösta på att Gud och Guds ord och löften gäller mig också. så att jag vågar ta Guds ord på allvar, vågar pröva Guds ord, ta honom på orden. Av det här som jag nu har sagt så hoppas jag att det är fullt klart att den så kallade vetenskapen inte räcker, inte duger som grund för kristen tro. Vetenskapen kan aldrig i världen ge mig en personlig förtröstan på att Guds ord och löften gäller mig också. En sån förtröstan och visshet och tillit som vilar vid Guds ord och löften i den fasta övertygelsen att det gäller mig också, att Gud ska uppfylla alla sina löften på mig också, ja, det kan bara Guds gode ande ge. Och det gör han genom ordet, genom Guds ord i Bibeln, och icke aldrig genom så kallade vetenskapliga bevis. Nu ska jag ta ett enda exempel för att belysa och förklara att det verkligen är så här. Och detta exempel är dessutom det viktigaste, den centrala frågan i hela kristendomen. Och den lyder, den frågan: hur ska jag till exempel kunna veta att mina synder också verkligen är förlåtna, så att jag också vet att jag har en plats i himlen som väntar på mig när den stunden kommer att jag ska gå över gränsen in i evigheten? Och det är en viktig fråga för oss. Hur ska jag kunna veta att det är så? Och om jag nu vänder mig till de så kallade vetenskapsmännen som bygger sina forskningar på någonting annat än på Bibeln, då får jag aldrig i livet hjälp eller svar på denna fråga: hur ska jag veta att mina synder är förlåtna, att jag har en plats i himlen? Och ändå är det vår fasta övertygelse, det är det som vi ser som vår särskilda uppgift, att gå ut och predika för att alla människor ska leva i denna tro, förvissade och övertygade om detta, och verkligen veta att deras synder är förlåtna, att de har en plats i himlen bland Guds utkårade. Hur kan jag då veta att alla mina synder är förlåtna? Svar: det finns bara en enda väg till kunskap om syndernas förlåtelse. Den går inte genom vetenskapsmän eller filosofi, inte genom psykologi och psykiatri. Kunskapen om syndernas förlåtelse, som för mig och dig är det viktigaste av allt, och som för alla är det viktigaste av allt, går heller icke genom vad jag känner eller vad jag upplever. Den som bygger kunskapen om syndernas förlåtelse på sina känslor eller på sitt hjärta eller på en upplevelse eller på sina egna insatser, hur han har lyckats med att hålla lagen eller på sin fromhet, bygger vissheten om syndernas förlåtelse på sina kyrkobesök eller på någonting annat sånt där, den människan bedrar sig själv. Visst kan man ha en känsla av förlåtelse och inbilla sig att det är nog bra allting på den vägen, men detta är ett självbedrägeri. Synden finns kvar ändå, oavsett om jag kväver medvetandet om den. Det finns bara ett enda sätt att kunna orka våga tro syndernas förlåtelse, och det är att veta att synderna är borttagna, och hur de blev borttagna. Och nu är Bibeln den enda bok i världen som lär både hur dödligt farlig synden är och att synderna har blivit borttagna. Både gamla och nya testamentet gör det. Bibeln lär att en enda, det är Gud själv, och det är det förunderliga, Gud själv, han som hatar synden och som straffar synden, han stig ner hit på jorden och tog varenda synd i världshistorien på sig själv. Det är förunderligt. Bibeln lär att Gud själv i Kristus Jesus var fullkomligt lydig mot alla bud. Att han under sin tillvaro här på jorden som människa aldrig någonsin syndade, felade, gjorde ont, utan att han var fullkomlig och fullkomligt uppfyllde alla krav i lagen. Och vidare lär Bibeln att Gud själv i Kristus ändå helt frivilligt av eget beslut och eget fritt val lät sig straffas till döden på pinoredskapet korset för andras synder. Bibeln lär att detta straff inte bara var ett straff som människor krävde, utan Bibeln lär att det var ett straff som Gud krävde. Guds straff för synden, för synder som Kristus inte själv hade gjort, utan som andra hade gjort, vi andra, du och jag. Kristi människoblivande, Kristi lydnad, Kristi lidande, Kristi död, det är ett offer. Det är Guds offer. Vad Gud offrar eller avstår för att ta bort synderna i världen. Ta bort dem från det konto eller från de böcker, domböcker, där de var uppskrivna. Bibeln lär att det straff som utmättes för synderna var döden. Och eftersom Kristus, som inte själv hade syndat, som jag sa, tog på sig alla andra människors synder, så blev han ändå verkligen en syndare. Det där får vi inte glömma. Eftersom Kristus tog alla människors synder på sig, så som Bibeln lär, våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, så var Kristus den värste syndaren som har trampat denna jorden. Det har aldrig funnits en sån mördare, aldrig funnits en sån horkar och lögnare och bedragare som Kristus. Nu menar många att jag hädar när jag säger det. Och ändå är det så enligt Guds ord i Bibeln. Och Bibeln vet bäst, säger vi kristna, att alla andra människors synder i historien låg på Kristus. Att Gud räknade alla våra synder såsom Jesus synder, som om han hade gjort dem. Vi gingo alla vilse såsom får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och så står det, om någon säger emot mig: men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Det är Jesajas 53 kapitel. Därför blev straffet också så fruktansvärt att aldrig förr eller senare har någon lidit så obeskrivligt som denne ensamme man gjorde i ett semane och på Golgata. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det var ett så fruktansvärt straff. Det var en sån oerhörd dödskamp att det blev, har ni läst det, en total solförmörkelse. Det var en sådan kamp att det blev en ohygglig jordbävning när denne enda man som bar alla världens synder gav upp andan. Allt skapat, hela naturen, hela universum var engagerat när en enda led detta fruktansvärda straffet för alla synder i historien. Om du aldrig hört det förr, så är det det här som Bibeln lär. Och det här är vetenskapen alldeles oförmögen att kunna bevisa. Vetenskapen kan möjligen bevisa att det har levat en som heter Jesus. Det kan den ju. Vetenskapen kan bevisa att en person dömdes, och kanske kan den också bevisa att den dömdes oskyldigt mänskligt sett inför en landshövding som heter Pontius Pilatus. Och vetenskapen kan bevisa om en grav som på ett underligt sätt var tom, och vetenskapsmännen kan bevisa om alla rykten, och vetenskapsmännen kan bevisa om solförmörkelsen och om jordbävningen kanske. Det kan vetenskapen bevisa, det som redan är avslöjat i Guds ord. Men sen, förstår du, sen säger Bibeln att Gud i Kristus fick tillbaka livet igen. På tredje dagen uppstod han från de döda. Dödsstraffet, som var straffet för synderna, de synder som du och jag och alla andra hade gjort. Kristus var ju oskyldig. Straffet för synderna var avtjänat. Och döden kan ju inte längre hålla kvar Kristus, genom han som genom sitt frivilliga oskyldiga offer hade betalt hela bötesstraffet. När han hade betalt alla våra skulder, uppvägt alla våra brister, detta som räckte till försoning för alla världens synder i alla tider. Döden har bara rätt och makt över den som är en syndare. Därför hade döden helt plötsligt förlorat sin makt eller sin rätt. Döden måste släppa ifrån sig en fånge. Det här är unikt i världshistorien. Kristus, han som hade gottgjort allt vad vi hade brutit, Kristus, gudamänniskan, fick liv igen. Han lever igen, därför att syndastraffet är avtjänat, synderna är borttagna, allt är betalt, allt är försonat genom hans fullkomliga offer. Och Guds barn står där och ser och kan ingenting göra, och säger med Johannes döparen idag: se Guds lamm som borttager världens synd. Och nu betonar och betygar och försäkrar och lovar Bibeln heligt och dyrt och om igen, hör nu, att varenda människa som tror på Jesus och vad Jesus har gjort, hur han har lidit straffet, dött och uppstått igen, varenda sån människa, hur usel och ynklig och dålig och vilsegången hon än är, hon har syndernas förlåtelse. Hon är fri. Hon blir evigt salig. Hon har en plats i himlen. För det står: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att varenda en som tror på honom icke skall förgås utan hava evigt liv. Bibeln säger aldrig någonsin att den som kan bevisa att det där är sant, han är ett Guds barn. Utan allt detta har den vise och förunderligt gode guden bundit vid tron. Den som tror, står det, han har evigt liv. Det står inte den som vet, utan den som tror, han har evigt liv. Och det står: utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Och Gud är så vis och god och nådig att han ger oss syndare tron på detta på köpet, när vi läser om det i Bibeln och när vi hör en rätt och bibeltrogen predikan om det. Kära kristna vänner i värmen, det här är enda sättet att bli fri från sin synd. Att veta att mina synder är förlåta och borta för alltid borttagna av Kristus. Jag tror på syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Jag tror därför att Gud själv säger och lovar detta i sitt ord. Jag tror Guds löftesord. Och denna tro, den är inte oviss eller tvivelsjuk. Den är inte en inbildning bara, utan den är en fast övertygelse. Den är en visshet som skänker också åt mitt hjärta i detta ögonblick den djupaste frid och en sån innerlig glädje. Ja, den skapar om usla syndare. Och tänk, hörni, att detta som är tillvarons och livets djupaste och viktigaste hemlighet, detta som återställer så mycket som har blivit raserat och förstört, denna oerhörda kraft som kan göra en människa helt ny, den kommer vetenskapen aldrig åt. Ty vi lever här i tro och icke i åskådning. Tron fattar denna verklighet som vetenskapen aldrig kommer åt. Tron vet att det är sant. Både det här om skapelsen genom Guds ord, om syndafallet och jungfrufödseln, undret på Golgata och uppståndelsen och kropparnas uppståndelsen och saligheten i himlen. Tron vet att himlen och den stora skaran inför tronen inte är en inbildning utan en verklighet. Därför att Bibeln lär det, så vet jag att det är sant, och jag vet att jag också usle fattige syndare av nåd för detta skuld som hände på Golgata och genom Kristi lydnad ska vara med en dag i himlen bland Guds utvalda. Om jag har på för länge måste jag ändå få tillägga en sak, och det är att Bibeln naturligtvis talar både om sånt som vi vet och sånt som vi inte vet. Och det vi vet har jag talat om, och jag har inte nämnt om Jerusalems fall och om Jerikos murars fall och om Sodoms och Gomorras förstöring. Jag har talat om blodet som vi vet, som har runnit på korset för alla fattiga syndares skull. Men Bibeln säger att det finns mycket som vi inte vet, som vi inte kan veta och inte får veta. Vi vet till exempel inte vilken dag som är vår sista dag. Det står till och med vetenskapsmännen. Det är okunniga för och vet inte. Och sen, ja, kanske har han en månad eller två år på sig. Men Gud vet det redan. Han har bestämt det. Vi vet det inte. Och vi vet heller inte vilken dag Kristus kommer tillbaka. När domens dag är inne. Och det har man forskat i. Och det har man trott att man kunde fastställa datum för. Men alla sådana försök att fastställa Kristi återkomst är en hädelse. Bibeln säger att vi inte vet det. Ingen utom Gud vet det. Och vi vet inte exakt hur det kommer att se ut i himlen som barna sjöng om heller. Vi vet inte exakt vilka som kommer dit. Vi vet inte exakt ens vilka som hör till Kristi kyrka, vilka som är Guds barn här på jorden, vilka som är hycklare och vilka som är sanna verkliga kristna. Det hör till den kunskap som Gud har gömt undan för oss och för allt vetande på jorden. Och detta är vi kristna nöjda med. Försöker inte att rannsaka människors hjärtan och skåda in i deras inre. Vi vet att detta är hemligheter som Gud icke avslöjar för oss. Och därför forskar vi inte i det.